Vår predikotext idag, den tredje söndagen efter 13 dagen, den hämtar vi från Johannes evangeliets 14 kapitel, där verserna 1 till och med 11. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningen är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Jag tror kanske att alla som är här, i alla fall de flesta, har syskon. Och ibland när man har syskon, då funderar man: vem av oss är mest lik pappa? Och vem av oss är mest lik mamma? Det finns ett uttryck som säger: sådan far, sådan son. Barnen är ofta lika föräldrarna på något sätt. Kanske till det yttre. Kanske egenskaper de har. Kanske humöret. Kanske olika talanger. I våran predikotext idag, då försöker Jesus förklara än en gång för sina lärjungar att det här ordspråket, sådan far, sådan son, det gäller honom. Han och Fadern är ett. Man börjar med att tala om att de ord som han talar kommer från Fadern. Han kommer inte med en ny lära, han kommer inte med en ny religion, utan han kommer för att påminna människor om vad Gud, Fadern, redan har talat. Jesus, han utvecklar bland annat Guds och Mose lag. Och vi kan se det, vi som har läst Luthers katekes, att förklaringen till buden och förklaringarna till trosartiklarna i trosbekännelsen, de är en sammanfattning av vad Nya testamentet förklarar om vad det Gamla testamentet redan har sagt. Jesus säger i sin predikan: du har hört det sägas, du ska icke mörda. Men jag säger er, du ska inte bli arg på din broder. Du ska inte brusa upp. Vi kan ju känna när vi läser budet, du ska icke mörda. Aha, där har jag ett bud som i alla fall har hållit. Jag är ingen mördare. Och så säger Jesus: du ska inte bli arg. Du ska inte vredgas på din medmänniska. Och då känner vi nog: oj då. Det var svårare. När Jesus säger: den som säger ditt dumhuvud till sin broder ska dömas till det brinnande gehenna. Då kanske vi till och med tycker: nej, men nu är det väl ändå för hårt. Men mina ord, säger Jesus, de kommer från Fadern. Jesus fortsätter i bergspredikan med att säga, ni har hört det sägas, ett öga för ett öga och en tand för en tand. Alltså, det är ju rimligt att man får ge igen. Det är inget som står i Bibeln att man ska göra så, men det var någonting man var van vid. Och det var en varning från Gud att den som förgrep sig på sin medmänniska skulle förvänta sig ett straff. Men det är lätt att missbruka, eller hur? Och känna, då har jag rätt att ge igen lika hårt som någon har gjort mot mig. Man kan se det här bland barn ibland, när det börjar med en liten knuff. Och så blir det lite hårdare. Och så blir det lite hårdare. Och till slut är det någon som börjar gråta. Men även vi vuxna, tror jag, när vi rannsakar oss själva, får säga att vi ibland tänker precis så. Den personen talade illa om mig. Jag måste försvara mig. Jag måste tala illa om henne eller honom. Det ska vara rättvist. Vill vi det? Vill vi att det ska vara rättvist? För Gud säger, om jag ska döma världen rättvist utifrån min helighet, då måste alla bli förklarade skyldiga. Det är rättvist. Men Jesus säger, jag säger er, om någon slår er på den ena kinden, vänd den andra kinden till. Och då tror jag vi tänker, oj vad svårt. Oj vad svårt att inte ge igen. Jesus säger, ni har hört det sägas, du ska inte begå äktenskapsbrott. Och där kanske vi kan känna, ja men det har jag inte gjort. Vad skönt för mig, där klarar jag mig. Jag säger er, säger Jesus, den som ser med begärelse i sitt hjärta på en annan mans hustru, han har begått äktenskapsbrott med henne. Oj. Oj. Det var tufft. Det var hårt. Det var svårt. Varför vill Gud utveckla Guds lag på det här sättet? Varför vill han förklara vad Gud verkligen kräver? Ja, dels vill han det för att vi ska förstå lagens mening. Så att vi inte ska förminska Guds krav på oss som fariseerna gjorde. Så att man kan känna, om jag bara anstränger mig så ska jag nog klara det. Jesus vill inte att vi ska leva i en falsk säkerhet om att bara jag är en god granne, bara jag är en duktig anställd, bara jag gör mitt bästa, då ska nog Gud vara nöjd med mig. Jesus vill inte att vi ska tänka så som så många i världen tänker. Om Gud finns så borde han väl vara nöjd med mig, för jag gör ju så gott jag kan. Mer kan väl ingen begära. Jo, säger Jesus. Gud begär helighet, inte bara i det yttre, utan i hjärtat, i tanken. Jesus vidareutvecklar, förklarar Mose lag för att vi ska låta lagen verka i våra hjärtan. För att vi ska förstå att vi inte räcker till. Inte ens när vi kämpar. Inte ens när vi är fokuserade. Vi behöver Guds förlåtelse. Det är det Jesus vill att alla ska inse. För Jesus förtydligar ju inte bara Guds lag, utan också Guds evangelium. Han säger, det är ju jag som är vägen. Det är jag som, varför frågar ni lärjungar om vägen till Gud? Varför säger ni att ni inte känner den vägen? Det är ju jag som är vägen, säger Jesus. På den gammaltestamentliga tiden så hade folket fått höra om Guds plan för frälsning. Och de väntade på Messias. Och de hade olika tankar om vem han skulle vara och hur han skulle vara. Men det blir inte tydligt förrän Jesus verkligen träder fram. När han blir döpt av Johannes döparen, då får de se Det är han som är vägen till Fadern. Många människor letar efter en väg till Gud. De letar efter en väg till klarhet. De letar efter en väg till frid i hjärtat. Jag är vägen, säger Jesus. Han kommer också för att vittna om sanningen. Och det är han själv som är sanningen. När han säger att han är sanningen, då menar han med det att även om det finns en rad olika föreställningar om vad som skänker evigt liv, så finns det bara ett svar som är sant. Och det är Jesus Kristus. Jag är livet, säger han. Jag är livet. Det finns många sätt att fördriva sitt liv på. Det finns mycket man kan ägna det åt. Man kan ägna det åt själviska mål. Att bygga en stor rikedom, kanske. Att lämna ett arv efter sig genom vacker konst som man skapar. Man kanske vill göra ett avtryck i historien. Eller man kanske ägnar sitt liv åt osjälviska saker. Att hjälpa andra. Att ta hand om de sjuka. Men det är ändå bara ett jordeliv som tar slut. Det liv vi alla fått som gåva är tillfälligt. Och det är ganska kort. När Jesus säger jag är livet, då menar han hos mig finns det eviga livet. Hos mig finns ett liv som inte tar slut. Ett liv som varar. Och ett liv som har mening. Därför att jag fyller det med mening. Så säger Jesus. Jesus förtydligar Guds evangelium. Det som alltid har funnits. Ända sedan Adam och Evas tid. För att vi ska förstå. Att väntan på en frälsare. Sedan länge är över. De är inte så många längre. Men det finns en del judar. Som läser gamla testamentets profetior om Messias. Och som väntar. När ska han komma, Messias? Det står ju så tydligt här i gamla testamentet. På många olika ställen. Om frälsare som ska komma. Men de har avvisat Jesus. Och därför får de vänta förgäves. Men Jesus förklarar också och förtydligar evangelium. För att vi ska vara säkra på att allt är fullbordat. Allt är klart. Han vill förklara att Gud har gjort det människan inte klarade av. Han vill göra det tydligt för alla. Att det inte är så. Att Gud har förberett en väg. Men nu är det upp till oss att med egen kraft vandra på den vägen. Jesus vill förklara. Att det inte är så att vi ska samarbeta med honom för att vinna frälsning. Att vi ska visa oss förtjänt av hans frälsning. Utan han vill göra det så tydligt som bara han kan. Välkommen. Allt är redo. Allt är förberett. Men inte bara orden som Jesus talar. Utan också de gärningar han utför kommer från Fadern, säger han. De här undren, de här tecknen, vi hörde om ett av dem i vår evangelietext idag. Mannen i kunglig tjänst som hade en son som var dödssjuk. Som Jesus botar bara genom ett ord. De här gärningarna, de skapar ju uppmärksamhet. Och gärningarna har i alla fall två syften. Det ena är ju att Jesus faktiskt hjälper. Vi ska inte bortse ifrån vikten av att han faktiskt helar de sjuka. Att han faktiskt ger de blinda syn. Vilket under och vilken nåd för dem. Det är svårt att vara handikappad idag. Men mycket svårare på Jesu tid. Då hade man inga hjälpmedel. Ingen anpassad skolgång. Inga arbetsplatser som utformades så att man kunde utföra sitt jobb. utan man var hänvisad till att leva på släkt, vänner eller på att tigga. Så gärningarna har ju ett stort värde i sig för de som blir hjälpta. Men de gör också att många får höra evangelium. I vår gammaltestamentliga text fick vi höra om Naaman. När han blev frisk genom ett under, då står det att han och hela hans familj kom till tro. Gärningarna gör att många får höra evangelium. Men, säger Jesus, gärningarna är också gjorda på min faders uppdrag. Jag gör dem för att förhärliga fadern. När människor ärar Jesus så säger han: ära min fader i himlen. Han vill hela tiden understryka det här. Jag kommer inte med en ny religion. Jag kommer inte för att jag själv ska få ära och uppmärksamhet, utan jag kommer för att visa er vem Gud är. Vi lär känna fadern genom sonen också för att den personlighet som sonen visar är faderns. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus. Och då menar han inte fysiskt, för Bibeln säger att Gud är ande. Och sonen är den som har tagit mänsklig kropp. Så han menar inte liksom att fadern är lik mig till ansiktet. Det är inte det han menar. Utan till sin natur. Vem han är. När Jesus är sträng mot synden, när han precis predikar lagen strängare än fariseerna gjorde, inte mildare utan strängare, då kan vi se fadern där som kräver helighet. När Jesus visar omsorg om de svaga och de sjuka, då ser vi vem fadern är. Sån är också vår himmelske fader. När vi vänder oss till honom i bön, då tar han hand om oss. Han söker upp de förlorade fåren. Det gör också fadern. När Jesus visar tålmodig kärlek även mot sina fiender, till exempel där på korset, när han talar om soldaterna som har slagit in spikar i hans händer och hans fötter, de som har borrat ett hål i hans sida med svärdet, och så säger han: fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Den kärleken är också faderns kärlek till alla människor. Även mot sina fiender har han en sån kärlek. Även mot dem som träder upp och säger: det finns ingen Gud. Och den som tror att det finns en Gud är ju korkad. Fadern älskar till och med dem, faktiskt. Det är märkligt. När Jesus visar tålamod med sina lärjungar, som till och med dagen innan Jesu korsdöd fortfarande är svaga i sin tro och förvirrade, och säger: vi känner inte vägen, vi skulle vilja se fadern. Och så säger Jesus: låt mig berätta en gång till. När vi ser det tålamodet, då är det också det tålamod som fadern har med oss. Många av oss har fått undervisning i många år. Många av oss har fått se hur Gud har burit oss genom svåra tider. Hur Gud har uppmuntrat oss när vi varit ledsna. Och ändå är vi ofta svaga och vacklande som lärjungarna. Men då kan vi trösta oss med att fadern har det tålamodet även med oss. Sådan far, sådan son, men också tvärtom i det här fallet. Sådan son, sådan far. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, vi tackar dig för att du i Jesus, din enfödde son, har uppenbarat vem du är. Vi tackar för din undervisning om vad du kräver av oss människor. Helighet och rättfärdighet. Men vi tackar särskilt för evangelium, det glada budskapet att Jesus har gjort det vi borde och att Jesus har uppfyllt lagen i vårt ställe. Vi tackar för den mildhet som du har visat genom din son, det tålamod, den kärlek och den förlåtande inställning till bristfälliga syndare som vi. Vi ber att vi en dag ska få skåda dig ansikte mot ansikte i himmelen. Och vi ber i din sons heliga namn. Amen.